Innan vi startar avsnittet vill vi som vanligt tacka dem som har valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Vi tar vår tid och det har lite tekniska hjälpmedel som kostar pengar för att göra den här podden. Och varje bidrag betyder jättemycket för oss. Vill man stötta podden så gör man det på patreon.com/sargutpodcast. Tack så mycket.
Grenberg, Grenberg går via Sarg bakom ut. Så vi får ju framför Sverige!
Och så kommer läge och pucken ligger fri och den går i mål.
Podcasten Sarg ut ämnar att släppa avsnitt 154 en gång och inte två gånger som vi gjorde med avsnitt 153, Marcus. Mm. Det blev lite stressigt förra veckan. Dels tidig inspelning, dels att när det här problemet uppdagade sig satt du fast i tunnelbanan och jag på ett flyg till Lissabon. Jag vet inte riktigt vad, hur det lyckas tajma att det är så fel. Men här är vi i alla fall.
Mm.
Och här är vi med ett slut på den svenska ishockeyn. De svenska mästarna, de heter Skellefteå AIK. Och jag är grovt imponerad över vad de har skapat den säsongen.
Mm. Ja, om bragguldet kunde gå till ett klubblag så hade det väl varit Skellefteå som hade knipit det också kanske efter den här bedriften.
Känslan inför säsongen var väl att många tippar dem ganska högt i tabellen, men att man aldrig riktigt pratade om dem som guldkandidat, utan att det skulle vara Färjestad och Växjö som skulle göra upp. Vad är det som sker? Vad är det som händer som gör? Är det bara Rögles liksom slutspelsrun som avgör det här? Eller tror du att Skellefteå hade stött upp lika bra mot ett annat motstånd?
Ja, en bra fråga egentligen. Alltså, jag tycker ändå att Skellefteå i slutändan ser väldigt tunga ut och väldigt bra ut. Sen är det alltid svårt att säga vad, om de hade spelat lika bra mot Färjestad och Växjö som de gjorde mot Rögle. Men det känns ändå som att de hade kunnat ge en väldigt bra match mot de lagen också.
Mm.
Och haft förmodligen lika stor chans. Med tanke på Rögles slutspelsrun där så var det inte att Rögle hade tur på något sätt heller som vi snackade om tidigare.
Nej, det är svårt att säga att 4-0-4-0 är någon slags lyckoträff för Rögle. Det är ju klart att de träffar saker de inte har träffat tidigare i säsongen. Men det är ju så mycket, mycket mer också som är viktigt för dem här, kan jag tycka. Eller som blir liksom relevant i sammanhanget.
Precis.
Vi lär väl dela upp det här på något sätt i olika former. Först Robert Olsson tar väl sig upp en hylla, tycker jag. Jag vet inte vad du känner, men att här och nu så är han ju the real deal. Och bland svenska tränare är han ju väldigt, väldigt högt upp. Jag kan inte se att det finns många där ute som är bättre än Robert Olsson av svenska ishockeytränare för tillfället.
Mm. Ja, och det märks ju ganska tydligt på framförallt den resan som Skellefteå gör med att de är tvungna att plocka in spelare som liksom inte har varit i truppen under hela liksom slutspelet tidigare eller under grundserien. De liksom åker på skador, de åker på oväntade liksom händelser och det spelar nästan ingen roll vem som kommer in i det där bygget och det bara funkar precis som det har gjort innan utan vissa toppstjärnor också. Jag tycker bara att det visar väldigt mycket på en trygghet i att alla vet exakt vad de ska göra där ute. Jag tycker att spelet ser fantastiskt bra ut och det känns lite som att de köper in fullt ut på vad Robert Olsson säger också. Framförallt att det spelar ingen roll om det kommer en juniorspelare från J20 och han tar Pudas plats eller vad det nu än är. Så känns det som att allt det är liksom en tanke som redan finns. Det här är vad jag ska göra, det här är det som förväntas av mig. Så jag tycker verkligen att han har visat sig stark där och det känns ju verkligen som att han matchar väldigt många andra duktiga hockeytränare idag också.
Jag tycker att han gjuter ett jävla mod i de här spelarna och får folk att verkligen tro på sig själva trots olika förutsättningar. Alltså, för det första så gjuter han ju mod i spelare som Per Lindholm och Oskar Lindberg. Rutinerade spelarna Pudas och så inför den här säsongen att Joakim Lindström out, Oskar Möller out. gjuter ändå mod i dem att det ska inte behöva spela någon roll med vad vi har på isen. Han får Dylan Sikura som inleder med total uselhet. Alltså hur nära är Dylan Sikura att få sparken, undrar jag. Typ 10 matcher in den här säsongen. Han gjuter mod i honom till att bli en rakt av spetsspelare för dem. Han gjuter mod i en sån som typ Simon Robertson som blir utlånad till Brynäs, att när han kommer tillbaka, att nej men Simon, du är jätteviktig för oss att du tar din roll. Jag tycker Robertson, han gör jättemycket bra saker i skymundan här slutet, typ få med sig spelare ut på så här dubbla roughing-utvisningar där han åker ut och kanske en spetsspelare i andra laget. En sån som den här letten Martin Djerkalis, ursäkta uttalet, alltså han spelar typ i fjärde kedjan hela säsongen och tycker att det är skitkul i Skellefteå. Han spelar första boxplay, är en av ligans bästa boxplay-forwards. Det är liksom, får Robert Olsson en lätt som är helt ensam från Lettland i norra Sverige och tycker det är kul att stanna kvar i 52 matcher på slutspel. Ja, men sådana där grejer tycker jag inte att man får ta. Alltså man kan säga att det finns massvis med spets, det finns otroliga spelare, det finns spelare som kostar mycket pengar, det gör det. Men någonstans så gjuter ju han mod i dem att leverera på högsta nivå. Sen, jag menar, du och Lindberg Pudas hjälper ju honom givetvis jättemycket i och med att vara så bra. Men det är många han får med sig på tåget, oavsett roll, oavsett hur säsongen har sett ut för dem. Och till sist så blir det någonstans tungan på vågen i många matcher.
Mm. Ja, och det känns ju verkligen som att det är många som växer nivåer över tid, som du säger också. Att det känns som att det är det som krävs också för att komma så långt som de gjorde. Att hela tiden utmana sig själva och sitt eget spel och sitt eget liksom så här utvecklande som spelare. Att det känns som att alla har liksom gjort alla de här stegen och tagit de här stegen uppåt liksom i att så här hela tiden förbättra vad som det nu kan förbättras. Liksom. Att aldrig vara nöjd i att så här, ja, det går bra tidigt i säsongen, ja, men då kan vi nöja oss med att det här är så det ska vara och så det ska se ut. Utan man hela tiden nu utvärderar och ser vad kan vi göra lite bättre. Jag tycker att han fått sån otrolig utveckling på många spelare. Och det är liksom allt från Rickard Hugg till Sandin Pellikka till liksom Max Lindholm. Alltså det känns som att alla tar otroliga kliv. Och det är väl också ett kvitto på att Rickard Hugg nu är på tal till att dra vidare till NHL. Att det är fler som också har sett att han har tagit andra kliv. Som jag också så här, är lite förvånad över att han gjorde. För det kändes ändå som att det var en sån spelare som var lite begränsad tidigare. Men som har liksom kommit ur den bubblan på något vis och blivit en mycket mer alltså, utblommande spelare.
Nej, men sen jag tycker de bygger laget helt rätt också. De har ju alltså, flera sådana trotjänare, Arvid Lundberg, Linus Lindström. Det är flera sådana som kliver fram och är otroligt bra för dem också. Och sen, jag menar, de sätter ett försvarsspel. Han sätter den försvarsspel. Han inser att längst bak så har vi kanske seriens bästa målvakt. Sätter vi ett försvarsspel som ger honom möjligheten att rädda, eller målvaktspar ska jag säga, alltså både Lindvall och Söderström, men att sätter de ett försvarsspel som möjliggör för de här målvakterna att alltid kunna rädda pucken, att alltid se pucken, så kommer Skellefteå inte släppa in många mål. Det är ju genomgående hela säsongen är det ju otroligt svårt att göra mål på det här Skellefteå. Och det går att hylla målvakterna, men jag tycker, jag tycker man kan titta på Skellefteå på samma sätt som man tittar på Mora, att om man inte ger målvakterna chansen att rädda så blir det ju, men är det någonting målvakt gör, har jag ju sett inte minst med Gnars den säsongen, de växer ju om de räddar puckar, och får de då se puckarna, då blir de till sist väggar på det här sättet som de här tågmålatarna blir. Linus Söderström, där finns det ju bara, han kan man ju skriva ett hur långt kontrakt med som helst. Han verkar ju stormtrivas vid tillfället, och när han mår bra, när han är i fas, då är ju han topp liksom i ligan och kommer ju vara över tid. Inte bara den här säsongen eller nästa säsong, utan det kommer han vara i 5-6 år till utan tvivel.
Precis, och jag tycker det var så otroligt tydligt också med att oavsett lag som mötte Skellefteå, att det kändes lite som att så här, alltså, mycket, alltså det kunde bli mycket skott ibland eller lite skott ibland, men att just det är sån otrolig skillnad på vilka vinklar du får lägena ifrån också. Att det är väldigt mycket, det kändes väldigt svårt att komma in i de farliga zonerna och få avlossa skott i Skellefteå helt ohotat, eller att få liksom en lucka i försvaret. Det kändes alltid som att de var så otroligt samlade på ett väldigt bra sätt, och det matchade ju väldigt bra med hur man mötte Rögle de första matcherna också, hur tajt det var liksom, mellan de lagen, och även så som Växjö till exempel också har spelat den säsongen, att det känns lite som att de verkligen på slutet absolut matchade liksom den absoluta toppnivån av försvarsspel också.
Jo, jag tycker det som är mest imponerande, eller där Rob Dolson och ett par av gjuter som mest mod i gruppen, det är ju när de åker ner till Ängelholm med 1-1 i matcher där man kanske har ändå känslan att Rögle har fan varit bättre i de två första matcherna. Åker ner och plockar inte bara en utan två raka nere i Skellefteå, eller nere i Ängelholm. Det är det ju väldigt få lag. Alltså det är ju dels att Rögle är starka hemma hela säsongen, det är ju, men jag menar, även i slutspelet, så, jag menar, Växjö och Färjestad har misslyckats. Även om man tagit ett förlängning eller liknande så har ju Rögle hela tiden vunnit. Här blir det ju tvärtom. Skellefteå avgör sent i tredje perioden i ena matchen och avgör i förlängningen i den andra matchen. Det går att säga att det är slump och så vidare, men det är ju också klassmål som ligger bakom, kan jag tycka. Lindholm till första matchen och Andreas Jonsson till andra.
Ja, och jag tycker också även i finalserien, de första två matcherna är ju ganska slätstrukna liksom, för båda lagen, eller bara en maktkamp egentligen. Men sen tycker jag verkligen att Skellefteå höjer ribban, alltså en nivå till, framförallt sista matchen.
Och det känns som att Rögle inte är riktigt beredd av det, för jag upplever att när Rögle lämnar Skellefteå med 1-1 i matcher och två ganska slätstrukna matcher, är det inte Rögle som har fått matchserien precis dit de vill då? På något sätt. Att man känner att nu har Rögle all fördel här, eller de sitter i förarsätet. Så att, att de lämnar med 1-3 i Ängelholm, det hade jag inte spelat några pengar på inför, det kan jag säga.
Skellefteå hade verkligen bestämt sig på hemmaplan att det här ska vi ta. Liksom. Det syntes liksom hela vägen från start till mål. I princip tyckte de spelade en otroligt bra ishockey.
Punkt två efter Rob Dolson. Jag tycker vi stannar till vid Andreas Jonsson, som ju kommer in som ligans absolut mest profilerade nyförv under säsongen. Jag kan inte tänka på någonting mer som är hetare eller som är ett starkare tillskott till något lag. Om vi bortser från de sista två matcherna i årets SHL, vad hade du satt för betyg på hans säsong i Skellefteå?
Ja, alltså, tyckte inte han stod ut alldeles för mycket i grundserien på det sättet som jag hade förväntat mig att han skulle göra, kanske. Någonstans får jag väl också lite checka upp det också i att han är så bra som han är i slutet.
Men bortsett från de två sista matcherna.
Ja, absolut.
Alltså, men jag hävdar att det max är en tvåa, max trea, tvåa, trea i betyg på Andreas Jonsson.
Precis, nej, men i förhållande till förväntningarna så är det absolut samma. Det är
självklart, han tjänar ju mycket också. Lönen har ju visat sig. Men att då komma från det, Andreas Jonsson, att han kommer från det. Att det har varit tufft sedan han kom hem till Sverige då. Han har inte alls fått ut det han vill, inte alls så mycket poäng. Att göra 3 av 4 mål i de två sista matcherna där man vinner. Alltså, vad är det för impact? Vad är det för klass att ta fram? Och jag har nästan gåshud bara av liksom faktum att han är den som helt typ på egen hand av den här serien. Så är det såklart inte, men det är han som gör de här målen. Och det är precis de här målen han är värvad i januari för att göra. Han hade kunnat gjort 0 poäng fram till nu. Det var ju precis nu han skulle göra poäng. Och det är precis nu han avgör matchserien. Det där tycker jag är så sjukt imponerande alltså.
Och då får man ju verkligen kvitto betalning på att det där var en bra värvning också.
Ja, alltså, verkligen.
De hade kunnat värva en, som du säger, bara på ren liksom, så här att du ska bara vara bra här i den här perioden. Och sen hade det varit fine liksom. Så att, det var väl precis det de hade hoppats på och fick ut av det också. Och tycker att han verkligen visar en höjning från januari och liksom till slutspelet också. Att visar ju på att det dels givetvis har förmodligen varit på hans eget behov också, men samtidigt Robert Olsson här igen är liksom kanske mycket nyckeln till att få ut den typen av prestation i en sån toppspelare.
Ja, för jag menar, det är liksom, det är 16 poäng på 30 matcher i grundserien. Det är ju inte toppen bra av en spelare Andreas Jonssons kaliber i ett lag som Skellefteå som var så bra under våren också. Han gör fram till de sista matcherna 3+3 i slutspelet. Nej, 2+3. 8 poäng. På matchen mot Linköping är ganska mycket mål på en 7-matcherserie mot Frölunda. Alltså, det går ju ändå att argumentera för att de absolut inte har fått ut det de vill av Andreas Jonsson fram tills de två sista matcherna. Egentligen skulle man kunna ge dem en 1 i betyg om man är riktigt, riktigt stenhård kritiker. Men att någonstans han liksom sätter ju pricken över hit för hela sin säsong. Han kom hit för att vinna. Det gjorde de. Och det är han som är avgörandet. Så det är ju
Precis.
Tredje, eventuellt sista punkten. Hur mycket följde du matchen? Jag satt ju då, eller var ju då i Lissabon, men jag har sett efterspelet. När Oskar Möller kliver in på isen, blir hockey någonsin finare än i sådana där stunder?
Nej, jag tror nog inte det.
Nej, jag tror inte det heller. Alltså jag tror inte någon sitter liksom med lite gråten i halsen, oavsett vilket lag man håller på eller liknande. Men att se de där scenerna, hur han kliver in och så vidare, jag tycker att det är alltså så otroligt, otroligt fint att hockeyn alltid bjuder på sådana här. Och det är ofta USA som står för dem, det förstår jag. Men vi kan ju i Sverige också sådana här moment. Det är ju det blir så himla fint avslut på säsongen. Att det är han som har så mycket på sin CV som kliver in och får liksom ta emot publikens jubel efter den här tiden på något sätt.
Ja, men precis. Och har kämpat på eget håll emot det liksom som har varit förmodligen en kamp över hela säsongen. Om det är alltifrån, det är väl psykisk ohälsa eller liksom någon form av liksom utmattningssyndrom som har varit.
Ja, men han kanske haft den tuffaste säsongen av alla utan att ha spelat en match.
Precis.
Det vet vi inte.
Och någonstans också få ta del av det här tillsammans med lagkamraterna och de bryr sig om att det här är någonting som han ska få vara en del av också. Jag tycker att det är stort gjort av hela Skellefteå och hela liksom gruppen spelare, att det spelar ingen roll om du sitter på sidan hela säsongen, du är en del av liksom truppen ändå.
Ja, men exakt.
Nej, det är riktigt snyggt gjort.
Och så slutligen då Jonathan Pudas, efter hur många silver som helst så får han lyfta ett SM-guld. Och hur högt håller vi nu honom då? Som liksom, om vi tittar på SHL-backar genom tiderna, då börjar han väl närma sig rätt höga topp 10, topp 15 listor han också, vad han har bidragit till i den här serien med också den här titeln.
Nej, men absolut. Nu fick ju han också tillsammans med Sikura, va? Som stod på läktaren sista matchen i varsin Mitella.
Ja, precis.
Stå och titta på den matchen.
Han fick ju framförallt gå fram och lyfta bucklan också, va? På tal om efterspelet. Pura sig väl nere på isen och kliver fram tillsammans med, är det Per Lindholm, tror jag. Ja. Och lyfta bucklan ihop.
Ja, men riktigt snyggt det också. Och samtidigt, alltså, inte bara att han är en toppback i den här ligan och har blivit liksom mer än en toppback i det här nästan decenniet som man kan se det som, så känns det lite som att han också är en karaktär som SHL behöver.
Ja.
Och en sån karaktär som står på läktaren och hejar på tillsammans med...
Och en sån typ av kvalitet ligan behöver också. Han är ju visst att han inte, alltså, med toppback, men är liksom, hur många är bättre? Alltså han är väl, det är väl ligans bästa back vi pratar om, som inte har fått vinna någonting knappt innan, utan det är helvetes massa silver och liknande. Sånt där, många njuter av den skadegrejen. Jag känner snarare att vad skönt att den här spelaren kan ha lite segrar på sitt CV också, sett det vad han har bidragit med.
Precis.
Ja, Skellefteå nästa år då, vad väntar, tror du? Vi pratar lite framtid.
Ja.
Är man en tokhet guldkandidat nästa år igen? Känslan är väl att man är det?
Ja, det är ju det också. Sen beror det ju lite på vilka spelare man potentiellt förlorar här i den här truppen. Det är väl lite risk för att Sandin Pelleka och Hugg, par till kanske, förlorar så här. Men jag har svårt att se att det ska bli ett svagt Skellefteå. Ändå. Det är klart att det är tunga tapp som ska vidare på andra äventyr, men det är klart att många kommer ju att vara kvar. Det kommer att behöva fyllas på lite pusselbitar, men jag ser inte att det kommer att vara någon risk att man tippar dem lägre än topp 5.
Nej, men jag menar Hugg, där är det ju också, där handlar det ju helt om vad andra sidan gör. Alltså han har ju ett gällande kontrakt i Skellefteå, så att det är ju antingen Skellefteå eller om han då får nya för, liksom, chanser på andra sidan av slanten. Så jag menar, det är ju också en gång tid. Utöver det sitter man på kontrakt med bröderna Jonsson, Oskar Lindberg och Max Lindholm. Det är som en ganska het topp 4 forwardsmässigt att komma in med för nästa år kanske.
Ja, men verkligen.
Ja.
Också så, det är också lite roligt hur man man gick ju bet på kanske den största värvningen man skulle göra i år också.
Mm.
Det kanske man inte gör nästa säsong på samma sätt. Men
du tänker på han kanadicken.
Kenny Agostino som inte fick lira en sekund.
Som blev Dylan Segura. En Dylan Segura som i 10 matcher inte gjorde någon glad. Mm. Vi får inte glömma den starten här säsongen. Jag tycker det är...
Och det misstaget gör nog inte Skellefteå en gång till heller.
Tror du de har lärt sig något?
Ja, förmodligen. Och bara det också spär ju på lite hur imponerande det är den här säsongen. Att man gick bet på sin största stjärnvävning och ändå lyckas liksom dra dig hela vägen.
Ja, i hatten av. Grattis till SM-guld säger vi till Skellefteå. Vi utehöll, eller jag utehöll Rögle medvetet ur diskussionen, för vi vill diskutera Rögle lite separat. Nu ska du få årets svåraste fråga, Marcus. Mm. Vad är egentligen betyget på Rögle säsong?
Ja, det känns som att det är, ja, en trea.
Alltså, man vet att man är hockeynörd, men jag tror att jag kanske har tänkt på det här i totalt 8 timmar den senaste veckan i Lissabon. Mm. Hur bra är egentligen Rögle säsong? Jag kan inte landa i någonting.
Mm.
De är i SM-final. Men jag landar någonstans i att de är bra i 15 matcher den här säsongen.
Mm.
Och 10 av dem är från match 1 mot Timrå till match 4 mot Växjö. Lite.
Mm.
Och det kan låta hårt. Man utmanar Skellefteå rejält i den här SM-finalen. Jag förstår det också. Men det är en SM-final, det är tajt ute på isen. Men någonstans, den toppnivån jag trodde Rögle hade, har man ju visat i väldigt få matcher, sett till hur många matcher vi har spelat den här säsongen ändå väl.
Mm. Ja, och det är väl också en liten, alltså så här, att det aldrig riktigt är för sent att hitta rätt nycklar eller hitta rätt form i den här ligan. Att det skickar lite signaler till andra lag att säga, ja, det kan gå knackigt i början, det kan gå knackigt under säsongen, men att det finns alltid möjlighet till att vända på det och göra den resa som de har gjort. Och någonstans så var det väl lite att Rögle hade alla verktyg för att hitta den höjden. Mm. Det var bara att de hittade inte sättet att ja, men, låsa upp själva liksom materialet på något vis. Och det blir lite så här, jag hade ju gett Rögle nästan en etta i grundserien, men att de höjs till en trea på grund av det slutspel. Då hade väl landat i att ja, det hade varit en femma om de hade varit en trea i grundserien. Alltså så här, det blir lite...
Men det är också lite tycker jag att alltså, det som är viktigt nu är att Rögle-supportrarna får ju inte låta sig luras av det här slutspelet, känner jag. Mm. Alltså fram till, alltså det, för det första så löser man inte en slutspel med den här truppen direkt, utan man hamnar i en play-in där man inte ens har hemmaplansfördel heller. Man är inte ens topp 8 med den här truppen, vilket ju är, det är ju rakt av ett fiasko tycker jag, att man inte är topp 8 med den här truppen. Alltså säg att man åker ut mot typ Färjestad, att Färjestad var så bra som vi tänkte att de skulle vara. Alltså vad ger man Rögle för betyg ifall de åker i kvarten efter den grundserien och det här med det här laget? Alltså då är man ju fan knappt uppe på godkänt.
Mm.
Man hittar nivån mot Timrå, man hittar nivån mot Färjestad deluxe. Och man är väl ännu bättre mot Växjö om vi ska vara helt ärliga. Färjestad, det får vi väl lite säga att det är tvärskap Färjestad. Men i finalen är det ju återigen ingen leverans från spetsspelarna.
Mm.
Man åker dit 4-1 mot Skellefteå. Visst, det är jämna och täta matcher, men man åker fortfarande dit.
Mm.
Och där någonstans blir jag så här bara, jaha, man skriver långa kontrakt med typ Kristoffer Rifalk och liknande. Är hans finalserie så vass? Vad är det för mål han släpper in av Arvid Lundberg? Match 3 liksom. Alltså, ska man tro att Rögle bara nästa säsong hittar den här nivån i en större del av matcherna? För då är man ju typ topp 4, topp 5 i den här ligan utan problem. Men det finns ju ingenting som tyder på det med den här säsongen. Alltså man höll nivån i typ en månad. Man hade en bra månad. Det håller ju inte om man ska vara med och kampa och liksom knyta till sig mycket bra spelare och så vidare och så vidare. Då lär man ju vara mycket bättre över längre tid. Jag menar, ni förrän vi vet det på gång. De är ju jättedyra också. Så Dickinson, den lön, han lämnade i Modo alltså, som Jag vet inte, men alltså det gick inte för honom att tacka nej. Det är den lönen vi pratar om.
Mm.
Och då är vi framme igen vid att Rögle ska kliva in någon slags favorit nästa säsong. Det är nog många som kommer tippa den som favoriter. Men vad har man för argument för att göra det? Två bra serier i slutspelet, typ.
Ja, nej, det är en bra fråga. De hittar liksom också sätt att säga, jag vet inte riktigt. Dickinson tyckte ju vi inte var värd om den summan som Rögle match. Eller vi kunde ju inte matcha den. Det fanns ju inte en chans.
Nej.
Men det var liksom... Det känns bara som att så här, jag vet, det ser inte riktigt syftet att överbetala alla spelare som kommer dit på det sättet om de inte levererar så som de har tänkt heller. Sen, jag vill ändå säga att så här, Rifalk, visst jag förstår din tveksamhet, men jag tycker att han gör kanske sitt livsprestation i större delen av slutspelet. Mm. För jag tycker att han är så pass bra.
Men känner du att det är en stark målvaktssida Rögle kliver in en säsong med, när du vet att Kristoffer Rifalk är första keeper?
Ja, men det beror ju helt på om man kan leverera så som man gjort i slutspelet. Då är han ju en toppmål i sin här ligan.
Hade du tagit honom före Lasse Lehtinen?
Nej, det hade jag inte.
Du får traden rakt av. Nej, exakt.
Nej, men nej, det är klart jag inte hade.
Jag försöker bara öppna en ögon här. Det jag säger, det finns risk för en glänsande säsong att det inte blir så mycket bättre. Mm. Och hur stort är tålamodet från sponsorer, från fansen, från och så vidare och så vidare. Nu var det ett jävla tryck i Katena i det här slutspelet. Det ska de ha. Men någonstans så kräver ju det prestation. Nu fick man det kanske, och de kanske är nöjda med att man var bra i slutspelet. Men folk ska dit i grundserien också.
Mm. Ja, precis. Nej, jag förstår din liksom dina tveksamheter också. Det är klart att jag tror det som talar för Rögle är ju inte spelarmaterialet i sig, utan jag tycker att det är Roger Hansson som verkligen talar för varför man har ett hopp och en tro på att Rögle...
Folk, de var trötta på Airbots, helt enkelt. De behöver
För det som han gör, i motsatsen till vad Rögles betyg vid den här säsongen är att hans betyg ligger på en ganska stadig femma, skulle jag säga. Med tanke på vad han lyckas med det här laget i den situationen de sätter sig i. Tycker jag är bara... Ja, det är i så fall den... stora utropstecken som jag känner är liksom anledningen till att Rögle kommer att komma högre nästa säsong.
Det är ett väldigt, väldigt bra argument i alla fall. Då har vi ju i alla fall ett argument som tyder på att Rögle är bättre än så. Jag höjer ett vanligt finger ändå, och jag tycker att någonstans så är det ju de här spetsspelarna, alltså Tambellini, Ryfors, Armbols, Bengtsson, Dickinson som kommer in. Menar, vi vet vad de kan. Får någon dem att prestera? Everberg har inte ens sagt, Sar har inte ens sagt. Men vi menar, ni hör ju, ni som lyssnar, du hör Max, du hör ju vad det finns för topp 8, topp 9 i det här laget. Alltså, får de utväxling på de här gubbarna? Ja, höjden i Rögle, det är SM-guld. Alltså, det finns trupp, det finns sponsorer, det finns fans, det finns en organisation som är redo att ta guld. Det är ju mycket det på isen som måste se till, alltså som måste höjas till den nivån bara. I övrigt är man ju redo för det.
Ja.
Jämfört med många andra klubbar kanske.
Absolut.
Ja, något mer? Eller ska vi stänga den svenska säsongen? Ska vi ta ut slutspelets kedja rakt på upp, eller femma rakt på uppstuds?
På uppstudsen.
Nej, men eller i alla fall prata om slutspelare. Alltså, så här, kan vi lämna ett slutspel utan att nämna Jere Elandas slutspel, exempelvis?
Ja, nej. Det tycker jag väl inte att vi kan göra.
Kan man bli slutspelets MVP även om man inte gick till final? Kanske man inte kan.
Svårt.
Jag vet inte vem som blev kanske. Det heller. Ja. Var det Linus Söderström eller?
Ja, det var det. Nej, men, och det känns... Ja, precis. Det finns ju många, alltså, många spelare som bör nämnas i samma sammanhang. Jag vet inte om det går att ta ut en femma. Några,
som vi inte har pratat om.
Ja, precis. Det känns som att det är alldeles för många som man vill nämna.
Mm.
Sen är det många i Rögle som man är besvikna på inte levererar i slutspelet, eller i finalen. Som kanske hade tagit en sån plats om de bara hade gjort något enstaka poäng och försökt matcha liksom Skellefteås toppsida. Men det finns ju, alltså så här, det är ju allt från Oskar Lindberg till Rickard Hugg, till Andreas Jonsson, Max Lindholm. Jag tycker att liksom Sandin Pellika är riktigt bra. Pudas, alltså det är alldeles för många i samma lag. Men Jere Innela, absolut, tycker jag också är anledningen till att Frölunda ens håller i det här slutspelet.
Att Frölle ens är med i match 7 i en semifinal är ju, det är ju bara Innala. Alltså hela matchen mot Leksand är bara Innala, tycker jag.
Mm.
Som jag, alltså han är ju, han och Malte Strömvall är ju allt för Frölunda, som inte heller ska låta sig luras för mycket, tycker jag, om man ser till att man nu tappar Strömvall exempelvis. Men...
Och sen Roma också, som på något sätt kikar upp där och är någon form av MVP i matchserien mot Leksand också där. Men ja, det finns många som man kan nämna liksom i sammanhanget. Men det är lite synd att man vill ju ändå höja, jag menar, Sar och Everberg i Rögle och så vidare. Och jag hade velat sitta här och snacka gott om Tambellini också, men det känns liksom som att de försvinner i osynligheten igen liksom i finalen, och det känns liksom inte som att de...
Men framförallt så är väl Tambellini ett stort frågetecken för Rögle, om man tittar. Alltså Everberg, Abols och Sandin gör ju otroliga slutspel, alla tre. Ryfors, Bengtsson och Sara är väl strax bakom. Sara gör ju mycket mål framförallt, men de är inte snäppt ner från den första tre. Men Tambellini, alltså finns det inte, som det ser ut nu, finns det inte en bättre passande spelare för Rögle att hitta i hans roll just nu. Han får ju inte riktigt, det är inte riktigt den där Tambellini vi såg som kom i Modo och som kom året efter SHL, tycker jag. Det är lite nivå ner.
Ja.
På något sätt.
Jag håller med, och jag tycker att det är ett förmodligen dyrt kontrakt som man skulle kunna frigöra. Och att han skulle passa bättre i en annan klubb, så att kanske behöver en ny start någonstans. Men jag ser liksom ändå att det finns, höjden finns ju där någonstans. Det är bara det att det känns som att det blev lite så här, han hamnade i skymundan bakom alla andra spelare i Rögle, och det blev lite det här hierarkifrågan också. I början när han kom in i Rögle, det var det i princip han som var, ja, men kanske toppen i det där laget. Mm. Men nu känns det lite som att så här, den har blivit lite mer otydlig.
Ja, men det känns som att han kanske inte var så trött på Abbots heller. Han kanske var den som, alltså nu går jag helt på känsla, men om man tittar i hur han var i början av säsongen innan Abbott lämnar och hur han är efter, så är väl min känsla att den som absolut gillade minst att Abbott lämnar var nog kanske Tambellini. Roger Hansson har inte alls samma problem att plocka bort honom när han inte levererar. Han får inte alls samma liksom tid på sig att göra leverans. Samtidigt när spelare som då typ Everberg, Abols och Sandin framförallt skriver fram, då får ju de mer speltid som tas av Tambellini. Det är ju... Ja, men det är intressant hur de löser den situationen. De har ju folk att tillgå liksom. Vad gör man med Tambellini? Och sen vad gör man med backsidan? Alltså Rögles backsida känns ju... Jag vet inte. Känns den så jävla stark? Typ Adam Engström är ju deras bästa back, tycker jag. Han lämnar väl nu, tror jag, för andra sidan. Känns lite som att det finns möjligheter att bygga bättre backsida också i Rögle. Kapla ska jag givetvis inte glömma. Men bakom Kapla är det ju typ Engström. Annars känns det som fyra rätt slassugna backar som ställs i det här slutspelet. Davidsson, Ekestol Jonsson, jag vet inte. Det är inte sån hög kvalitet som Skellefteå levererar över tre backpar i alla fall, i min känsla.
Nej, precis. Davidsson var ju ett namn som Modo var på också. Jag känner lite så här i efterhand att ja, men det var nog kanske ganska bra att han inte kom. Alltså, det var inte en sån typ av back som vi hade behövt riktigt heller. Lite synd ändå. Jag hade ändå sett att han hade varit bättre. Det hade varit lite dels bra för Rögle, men också för ligan om det hade kommit en topp. En back som har vuxit in i liksom ligan här och blivit en toppback. Ett sånt importnamn som man gärna hade velat sett var det bättre. Men vill du höra vad jag tycker att Tambellini, eller vilka som borde nappa på Tambellini? Det är Örebro. För att i samma sekund som säsongen tog slut, eller redan tidigare, så var ju Patrik Karlqvist klar för Örebro.
Precis.
I och med att Lekkerimäki också försvinner förmodligen från det där powerplayet, hade man inte velat sett Tambellini och Karlqvist återförenas i en powerplay-uppställning.
Precis. Om vi ändå är inne på Örebro Silly, som det här nu hamnade i, det här är slutet på det här, vi lovar. Men Örebro är ju också på den här Puistola, Pass Puistola son, som har haft skaplig jävla show i Czech Hockey Games nu. Addera Tambellini där tillsammans med Karlqvist och addera Puistola, ja, då har ju Örebro lite mål att hämta som man inte hade förra året i alla fall, är ju känslan. Ja, det blir en spännande följetong just med Bromé-caset där också, att han ska vara kvar, säger de ju. Men nej, jag tror som du att alltså Örebro måste ju vara intresserade av Tambellini. Han har väl inget kontrakt i Rögle heller, som jag förstår det. Utan hoppa på där. Sen också Chris Abbott, ny sportchef i HV. Vi vet vad han, vem som värvade Tambellini till Rögle. Det är inte jättelångt från Ängelholm till Jönköping, kan vi låtsas. Så att, jag menar, varför inte det då? Det är väl också ett alternativ, tänker jag.
Ja,
som absolut skulle kunna vara intressant för dem, att HV har väl pengar, som jag har förstått. Nu stänger vi SHL och hoppar till landslagshockey. För Sverige kommer i Hockey-VM 2024 att ställa den bästa backsida som någonsin har spelat ett Hockey-VM. Oj, jag sa det. Men jag tror att jag har rätt när jag säger det. För att vi kommer att se Rasmus Dahlin, Erik Karlsson och Viktor Hedman i samma lag i en VM-turnering. Inte en OS-turnering, utan en VM-turnering. Jag har total gåshud, Marcus, när jag säger detta.
Jag med. Det var länge sedan vi satt här och var så här otroligt positiva inför en VM-turnering.
VM är det bästa som har hänt, säger jag nu.
Nej, ja. Vi har varit så otroligt negativa i flera år. Men nu så känns det äntligen. Jag satt och kollade idag på Sverige-Finland med ett leende och se Rasmus Dahlin ha total show mot det där finska laget.
Alltså, kan vi prata om Rasmus Dahlin lite? Alltså, hur bra kan en spelare vara? Alltså, när han är på isen, alltså det är han som bestämmer tempot. Han dikterar 9 andra utespelare. Det är han som bestämmer precis i vilken fart spelet ska gå. Om det ska vara högt, om det ska vara lågt, om det ska vara lagom. Det är han som avgör. Alltså, det är helt... Det ska liksom inte gå i den här sporten med den farten. Alltså det ser ut som att det är basket. Att den som har stjärnan med bollen bestämmer liksom vilket play vi ska göra. Det är liksom, alltså jag kan inte ta in hur det kan se ut så när han är på isen. Att det är han som helt styr spelet. Liksom.
Och jag är helt med dig på den biten också. Jag tycker att det är alltså en mognad i hans spel som man inte har sett tidigare. Vi har sett han i några turneringar där det var JVM och där var det han har dykt upp någon gång tidigare också. Men jag tycker man ser en helt annan typ av mognad i sättet han spelar på nu. Med ett självförtroende och mer tro på sin egen plan. Och verkligen så här, ja, men som du säger, han styr ju nästan som en quarterback eller som en liksom... Ja, men den som driver upp bollen i basket, som du säger.
Ja, men jag
också
tycker att basket är den bästa liksom, ja. alltså quarterback, det är en annan grej, för där är det liksom ett play tag. Men just basket, att den med bollen dikterar ju tempot. Det ska inte vara möjligt i hockey. Alltså att det är liksom att man hela tiden rör sig och hela tiden springer, hela tiden allting. Det ska inte gå att diktera tempot på det sättet som man gör. Jag tycker att det är
Och just den temposkiftningen är ju otroligt svår att anpassa sig till när du är försvarande lag.
Jesus.
För att det liksom blir väldigt så här, du skapar, om du stannar av, skapar du ytor, och sen om du också stannar av och ökar tempot så skapar du också, så att det blir liksom så här, du får alltid anpassa, och då helt plötsligt har de andra full liksom så här öppen yta till att skapa andra luckor utöver det att han håller i pucken. Och han är ju så otroligt smart på att se de här luckorna, de här passningarna också. För att inte prata om hans skridskoåkning, så det ser ut som han flyter fram också. Man kanske inte åker snabbast i världen eller så, men just alltså hur han vänder och vrider och är dynamisk i alla olika riktningar är väl det som är kanske mest imponerande med hans åkning också.
Ja, nej, men han har ju, det finns ingenting han saknar. Han har allt. Han försvarar bra. Han passar bra, han skjuter bra. Alltså, titta straffen han går in och hänger idag. Det ser ut som att han har gjort det, lägga straffar. Han är inte ens forward, för fan. Hur gammal är pojken? Han fyller 24 i år. Han är 0-0. Han är inte ens i sin prime. Nej. Vad är höjden i den här spelaren? Alltså, hur bra är han? Det här är ju så nära Lidas vi kommer. Viktor Hedman har gjort ett ärligt försök. Erik Karlsson också. Men det här är väl... ännu närmare Lidas i kvalitet när det väl kommer att liksom, när vi kommer att summera det.
Men ge han 2 år till så tror jag att han är där och tampas med
måttan på spel i ett bättre lag än NHL också, hoppas man ju. Alltså jag är så trött på att såna här talanger går till spillo i rövlag som Buffalo. Det finns väl ingen någonsin som har tyckt att det var en bra idé att liksom gå till Buffalo. Där känns det ju roligare med Hedman att han har fått spela i så Tampa Bay liksom, för att vinna titlar. Men hoppas att Dahlin får chansen i något sånt faktiskt bra lag och inte...
Precis.
Inte i Buffalo.
Nej, precis. Men, och samtidigt kan man väl också se det lite så att så här, ja, absolut att det är dåligt att gå till ett dåligt lag. Men jag tror också att det kanske har gynnat hans utveckling till att
just nu,
faktiskt...
Ja. Men ska han vinna titlar, gör han det i Buffalo kommande 15 år?
Ja, nej, precis.
Jag tror svaret är nej. Alltså, det spelar ingen roll att folk säger att Buffalo, de har något intressant på gång. Men det har de sagt sedan Dahlin blev draftad, för fan. Släpper Eichel och så vidare också. Det känns som att Buffalo inte har något på gång riktigt.
Nej,
utan att man vill ju se Dahlin nu när han, jag tror som du att det är jättebra att han spelat Buffalo och fått utväxlingen och fått vara the number one, liksom first pick, och vara den stjärnan som man blir automatiskt när man är det. Men att verkligen hoppas det finns ett lag som har liksom lönetak, cap space redo att nu tar vi Dahlin och nu går vi för bucklan liksom.
Absolut.
Ja, Erik Karlsson och Victor Hedman inte långt efter. Jag tänker så här att målvaktssidan behöver vi inte vara så oroliga för när vi har sett med Czech Hockey Games. De kommer vara tillräckligt bra med den här backsidan framför sig. Vi har inte ens nämnt Jonas Brodin och Marcus Pettersson som ju givetvis är alltså fantastiska backar att ha när de är tänkt att vara 4 och 5 i hierarkin. Jag är inte dugg orolig. Men vilka ska göra mål då? Adrian Kempe, tack gode gud att han tackade ja, känner jag. För där behöver ju spets vi behöver. Det ser lite trubbigt ut framåt redan nu, tycker jag. Jag tycker inte Burakovsky, Raymond, Holtz, gänget imponerar sig där över dit mycket. Joel Eriksson Ek är obehagligt osynlig i Chicago Games.
Ja, jag tror också att man kan dra väldigt få slutsatser av Czech Hockey Games också. Jag tycker att det är lite ringrostigt att komma in. De kommer in lite jetlaggade också. Vissa kommer in inte ens från början heller. Så att jag tycker ändå att det är svårt att dra en slutsats av den turneringen, av vad deras insatser har varit. Men jag tror ju att det som vi kommer att ha som det offensiva hotet är ju framförallt Raymond, det är Kempe, det är Joel Eriksson Ek som kommer att vara de som driver den offensiva sidan främst.
Ja, de här tre backarna vi har nämnt kommer nog vara rätt inblandade också, men det är för att de är liksom världsstjärnor. Men är det tillräckligt bra då för att gå hela vägen?
Alltså, jag är orolig för att det inte är det. På den offensiva sidan. För att om man tittar på vad vi möter redan första matchen, så har vi en offensiv sida som vi snackade om i förra avsnittet, som är, ja, men den är, om vi har en bättre backsida så har de en bättre forwardsida. Det är liksom...
Ja, men vi kommer väl till motståndet, tycker jag. Men också ganska skönt att vi har USA i första omgången. Spelar roll hur det går. Vi kommer ju gå till slutspel oavsett. Men när det blir tajta slutspelsmatcher, alltså typ som en, tänk om vi får Finland i kvarten, inte helt omöjligt, Tjeckien är hemmaplan, Kanada andra gruppen, vi blir 2, Finland 3, den är en sån här match som blir så obehaglig i kvartsfinalen. Man vill ha, vad jobbigt om vi ska åka mot Finland med det här laget, känner jag. Och Finland tycker jag har, ja, de har också, säg att Dallas åker nu, då får de hints av de här grabbarna. Ja, det blir lite jobbigt.
Heiskanen också. Så att,
ja, precis.
Nej, alltså
det... Men håller du med? Har vi en offensiv kraft som är enough, eller kommer det krävas enormt mycket offensiv från Karlsson eget också?
Ja, nej, men alltså det kommer ju vara mycket, i och med att vi har 2, alltså nu säger jag 2 för att jag ser Erik Karlsson och Dahlin som de 2 liksom mest offensiva hoten. Så sen är det klart att jag vet att Hedman är otroligt bra offensivt också. Men jag ser han mer i den här, alltså om Sam Hallam är lite smart, så kommer han att använda Hedman mer för den defensiva strukturen i spelet.
Ja, men Hedman behövs ju också, alltså Hedman gör ju massvis med assist för dem, med liksom bra uppspel och sådana där grejer. Han blir jättemycket sån. Han gör inte jättemycket mål på en säsong.
Precis.
Ja.
Nej, men
vad
så,
tror du då? Räcker det? Eller vad blir det?
Ja, nej, alltså jag är lite rädd för att just i nuläget så känns det lite tunt på forwardsidan för att det ska räcka hela vägen. Vi har en bra målvaktssida, bra backsida, men Nej, men det blir lite den här offensiva grejen. Alltså, nu är det ju Dahlin som i princip gör det möjligt att vi har en chans mot Finland idag till exempel.
Och det är också Max Friberg, Jesper Fredén och Felix Unger Sörum som gör målen.
Mm, precis.
Hoho, ni andra. Hallå.
Precis, och det är ju på styrningar och liknande. Liksom,
ja,
och
de här spelarna gör det jättebra. Men, men vi kan inte förlita oss på att Max Friberg och Jesper Fredén ska vara vår bästa målskyttar. Nej. Alltså, det är redan i såna här matcher som Burakovsky och Engel måste visa vad de går för, tänker jag. Om de Absolut. Ska vara med här. Mm.
Precis, och den som jag tycker var mest tongivande var ju Raymond som visar att han är nära, han är liksom hela tiden där de visar. Sen var ju Eriksson Ek inte med den här matchen heller. Så att,
nej.
Men ja, jag är absolut, jag vill inte se att det är en backsida som ska behöva
stå för mycket offensiv.
Ja, precis, kompa upp för vår uteblivna offensiv.
Nej, men, det är lite, de är ju först och främst backar, vi får inte glömma det. Alltså, de ska först och främst se till att det inte blir mål bakåt. Om det krävs att de åker på offensiva räder bakom mål, då tappar vi ju folk bakåt.
Mm.
Vilket vi ju inte vill, utan vi vill ju kunna alltså vända spelet när det bristfälliga motståndet som det i mångt och mycket är i gruppen kontra, alltså försöka kontra på oss eller så, då vill vi kontra tillbaka också. Ja.
Ja, precis. Och jag menar, givetvis så kommer vi ju långt med den backsidan vi har offensivt också, men jag tycker att alltså anledningen till att man vill ju att backsidan ska krydda en redan bra offensiv.
Mm.
Det är där man vill få den här balansen i att säga, okej, vi vet att vi har offensiv som kan klara av det, men just i den här extra tajta matcherna så vill vi att backsidan ska vara skillnaden i matcherna och inte att vi ska liksom ha en utebliven offensiv Precis. Som vi offrar.
Ja, bra analys. Jag tänkte spinna vidare, men jag orkar inte. Främsta motståndarna heter väl trots allt USA.
Mm.
Som ingen backsida mäter sig med Sveriges backsida givetvis, men USA skickar ju fram ett jävla lag, får vi ändå med det här.
Mm.
Med supertalangen Luke Hughes, som är väl yngst i den här tre bröda skaran som tar över NHL för tillfället.
Ja.
Och Seth Jones, ständig kvalitet.
Mm.
Det finns ju, alltså...
Zacharyski också.
Men jag kommer aldrig säga att Sveriges backsida är något annat än överlägset bäst. Men USA skickar ju fram en jävligt bra backsida. Och kryddar ju det inte med tredje kedjelirare i typ Minnesota, utan skickar fram Johnny Gaudreau, skickar fram Trevor Zegras, skickar fram Brady Tkachuk, skickar fram vilka mer. Du får nämna ett namn, Will, men framförallt de tre har väl jag noterat.
Cole Caulfield är ju också en Montreal-liraren som jag tycker är otroligt spännande att se på. Också livsfarligt skott, framförallt i powerplay, om man nu kommer att ha en plats där till vänster.
Brock Nelson har gjort 30 mål rätt många säsonger i New York Islanders. Om det är felaktigt, så då är det. Jag bara känner att han har gjort det. Men att USA har ju offensiv kraft som Sverige inte har, medan Sverige har kraft på försvarssidan som liksom spänner över USA, men där USA kommer kunna matcha.
Mm.
Alltså, jag tänker att det här är den givna finalen när jag tittar på kvaliteten som finns i lagen. Vad liksom blir avgörande, vad kommer fälla avgörande? Dels att något lag försökar tidigare givetvis, men överlag, vad?
Ja, nej, men det blir väl lite avgörande också från båda fronter egentligen. Vilka lag som åker ut i slutspelet, vad kommer USA få hämta igen för fler lirare i det här? Jag tänker framförallt på ett Toronto som åkte ut precis, där vi har en viss Matthews som kanske är lite sugen på att joina det här laget.
Inte hört någonting, men det är klart, alltså, man ser ju också alltså, hur ringar på vattnet. Mm. Alltså, Victor Hedman, han kommer ju, upplever jag, bara för att Karlsson och Dahlin är klara lite.
Mm.
Det är väl samma att när man har ett sånt här bra lag klart som både USA och Sverige har, då blir fler bra spelare sugna på att komma. Jämfört med typ förra året när Sveriges bästa offensiva spelare hette Jonathan Berggren. Så. Att vi har ju ändå ett jävla lag, tycker jag. Ja.
Precis, men framförallt det, och sen tror jag också att det kommer vara lite så här, hur, alltså, är vi kapabla till att stänga ner deras offensiv och sen kunna ja, men lite mera tära på deras tålamod eller någonting sånt där.
Mm.
Och försöka vinna matchen ja, men lite mer på att vi har en bra dynamik mellan den defensiva och offensiva spetsen som finns. Men ja, det kommer vara ett tufft första möte för Sverige. Det ska bli intressant. Jag menar, det är ju alltid så att man växer ju längre turneringen går förhoppningsvis.
Mm, mm.
Och den första matchen blir ju lite så här, sätta statement för resten av turneringen också. Det blir en utmaning och det blir en kraftmätning på en gång. Och det ska bli otroligt roligt att se framförallt hur USA ser ut spelmässigt också, men hur vi också klarar av att städa undan deras individuellt skickliga spelare. För, alltså, inte bara att de har alltså bra offensiv, de har också kreativa offensiv som är i Trevor Zegras och så vidare, så det känns som att...
Nej, men jag tänker det också, alltså, det blir ju ett väldigt roligt VM om man tittar artistmässigt, alltså Karlsson, Dahlin, det är ju artister. Zegras, Gaudreau är artister. Vi kommer snart till Kanada på tal om artister. Men allt... gillar man så bra hockey och underhållande hockey, så är det ju ett VM som plötsligt är något helt annat än vad det var förra året. Där behöver man ju mer titta av andra anledningar, upplever jag.
Mm.
Till Kanada då. Som ställer vilket lag? Eller vad då för lag?
Ganska dåligt. Spontant. I första ögonkast, som jag tyckte att det var.
Adde försökte ju försvara den här backsidan som stark igår, när vi pratade om det i vår fina gruppchatt.
Ja.
Jag är inte duggrädd för en enda back på den här backsidan. Vet du vad den här backsidan är? Den är stor. det är väldigt stora kanadiker som kommer att försvara deras mål. Det
den är tung.
Ja.
Nej, men alltså jag köper liksom lite Addes försök, men jag köper inte att den ska vara oroande.
Nej.
Jag givetvis har jag följt Bowen Byram ganska nära i och med att jag är lite passiv Colorado-fan också. Tycker att det är en rolig back att kolla på, men han är ju inte en back som är i hierarkimässigt en topp, alltså första backpar i något hockey i NHL-lag.
Nej, men alltså första backpar här blir väl draftettan Owen Power i en svag generation tillsammans med hästspark skjutande Colton Pareko. Bakom där så får väl Byron tog att spela med jätten Jamie Oleksiak som är... Ja, det måste kolla här. Ja. 201 lång och 116 kilo tickar han in på. Ja, det är kanske ingen du grisar med framför mål, Oleksiak. Men det är ju heller ingen rörlig, skicklig, offensiv back vi pratar om. Det är ju bara defensiv. Det är klart det finns ingredienser, men någonstans så ska ju inte den här kvaliteten räcka till. Men om man jämför Pareko och Power, men det är framför allt botten tre på den här backsidan, eller som du säger Byram, sen verkar det bli Olen Zellweger och Damon Severson som jag förstår det.
Och Severson absolut har en bra säsong i Devils också, så att det ska inte liksom skjutas undan, och sen får vi inte glömma bort vilka vi jämför med. Det är ju absolut en bra backsida om man jämför med de andra lagen som inte är Sverige eller USA. Så är det ju absolut en backsida som ska mäta sig, men ja, jag tycker just också
som är... Som man ramlar ihop ändå.
Nej,
jämfört med tjeckerna eller sådär heller. Ja,
och sen också så här, Olen Zellweger, för de som inte har koll, är ju att det är ju liksom en spelare som inte riktigt har ens en plats i ett NHL-lag. Utan en spelar...
ung talang liksom. Nej, ja, han har ju svårt att ta plats i Dax. Det är ju inte heller ett bra lag. Men fan sämre än Buffalo liksom.
Ja, precis. Så att det är ju liksom en så här, det är lite som att vi har en SHL-spelare eller liknande typ.
Men skit i den backsidan nu. Nu har vi pratat om att den är stor. Till istället forwardsidan. Som heller inte är pangstark. Men där ju de två mest intressanta forwardsarna i hela turneringen stämplar in. Med supertalangen. Kanske generational talent. Connor Bedard. Och den fullständigt givna draftettan senare i vår. Macklin Celebrini. Som man kan ju bara titta på av rent hockeyintresse, tänker jag. Att se de två. Hoppas de får spela ihop, är min stora önskan.
Ja, men verkligen. Alltså, Celebrini var ju en fröjd för ögat att se JVM när han spelar. Och det är ju liksom två lirare som verkligen kan skapa oreda.
Ja.
Och som också har lite så här... lite oklar höjd i de två spelarna i den här turneringen.
Alltså... Ja, alltså de har ju en klar höjd karriärsmässigt att båda ska väl checka in som två av ligans bästa forwards när de har blivit gamla nog om typ så 5-6 år. Men var de är nu, ja, vi såg Connor Bedard göra 87 poäng i VM förra året typ. Men han slog väl alla tiders rekord i överlägsenhet från en spelare. Jag vet inte vad vi
och har en 60 oss, liksom. Ja precis, och har ju liksom kommit ändå med en 60 poäng säsong från NHL trots skada
så ja, att... och där han ju också spelar i ett lag som, alltså Chicago utan Connor Bedard, jag är tveksam att de vinner SHL, så dåliga de, alltså det är verkligen,
ja, det ser stundtals riktigt bedrövligt ut faktiskt.
Katastrofalt dåligt lag alltså, ja.
Ja, men nog om det, så är det ju liksom två spelade med ett utropstecken på sig, att det känns lite som att så här, ja, antingen så blir de undanskifflade av rutinen som finns i den här ligan, eller så är det två spelare som kan ha riktig show här i den här turneringen.
Och Bedard är ju en sån där spelare, om han kommer in i stimmet, då är han obehaglig. Då kan han kan avgöra själv mot vilket lag som helst. Den edgen har ju inget annat lag, att de har en spelare. Alltså visst, Sverige har sina backar som skulle kunna göra det, den här trien vi har pratat om. Men just det där att ge Bedard pucken och sen får han göra lite vad han vill. Det där, det kan också vara obehagligt i fel läge, i fel match, typ så.
Jo, men också så här, bara den aspekten är att vad gör Bedard i en bättre omgivning? Alltså han gör 60 poäng på 60 matcher i princip i ett lag som knappt håller liksom nivå för att komma, alltså så här, knappt komma näst sist i den här ligan, och så här, komma hit och få en omgivning med en, ja, det är ändå Dylan Cousins, det är Fantilli, det är Celebrini, alltså det är spelare som ändå kan lira. Sen är det klart att det kommer förmodligen att komma in några namn till.
Ja, det vore väl bra för Kanada, för jag vet inte, alltså om man tittar centersidan, Bedard är väl given första center, eller ska han gå kant? Men oavsett vad, om de bränner Bedard, Fantilli eller Cousins på en kant, så svagar de ju av den här backs- eller centersidan ganska rejält. De tre ser jag som att de nästan måste centra allihop. Ja, jag vet inte hur de tänker riktigt, men som du säger, ja, får Kanada in två toppnamn av de lagen som åker ur nu, som kan kantra Bedard här, då blir ju Kanada plötsligt jätteobehagliga rent kvalitetsmässigt också. Just med, bara att de är Kanada också, är ju alltid en faktor tänker jag.
Ja, nej, och sen så blir det väl lite också beroende på om Crosby nu tackar jag. Kör man då Bedard på en kant tillsammans med Crosby i första kedjan?
Ja, det vore av Guds nåd.
Ja, då kommer jag att titta på varenda match de spelar. Det är liksom, ja, det känns otroligt, otroligt härligt om det skulle ske. Men de väntar ju fortfarande besked från Sidney Crosby än så länge.
Ja. Nej, och sen vet jag, alltså om man tittar typ en sån som Mark Stone, kommit tillbaka som jättelång skada, gjort jättebra i Vegas. Han kanske är sugen på spelet mer i hockey också. Det är också en sån här kvalitetsspelare som blir farlig att få in ifall Vegas skulle ryka. Nej, men jag tänker dumt att spekulera för mycket. Ska vi, alltså Finland, där får vi nog vänta och se lite. Men då de får in just nu, tror jag inte att det är starkt nog att ta sig förbi, ta sig långt. Tjeckerna då? Konstaterar när jag ser i stort sett varenda spelare som har åkt ut NHL-checken har ju kommit. Men jag konstaterar ändå att oj vad checkerna har ett kvalitetstapp i sitt lag. Pasternak avgjorde dessutom match 7 mot Toronto i natt, vilket jag alltså inte kommer. Men att det är ändå hemmaplan, det är Ondrej Palat, det är Dominik Kubalik, det är Jan Rutta, det är en målvaktssida innehållande Mrazek, Dostal, det finns ju kvalitet. Med publiken i ryggen, tror du man kan störa något? Eller är det hopplöst att tro?
Nej, men det är ju, alltså det är klart att det finns verktyg att hämta där i Tjeckien, och jag tycker att den ändå såg helt okej ut mot Tre Kronor också nu för turneringen, även om man inte kan dra allt för stora slutsatser av det, men absolut, det kommer ju vara faktor i att det är hemmaplan som gör att det blir, men kanske lite mer motiverande och ännu mer liksom brinna för att vinna liksom på ett helt annat sätt. Men ja, frågan är om inte de andra lagen kommer, alltså så här, jag ser ändå att så här, Tjeckien har en ändå rimlig trupp för att kunna utmana lag som kanske Kanada till och med, i alla fall i gruppspelet.
Ja, just hemmaplan är ju alltid hemmaplan också, tänker jag. Det är svårt då.
Men jag ser det liksom svårt i breddmässigt att kunna utmana varken USA eller Sverige i nuläget, och kanske potentiellt även Finland. Jag tycker att Finland ser oavsett bra ut vad man ställer på banan.
Det
är väl lite det som jag är orolig för, att Finland behöver inte ha så bra lag för att kunna matcha de
inte
bästa.
Inte matcha i Sverige, men för där är det grejen. Jag funderar på hur Finland ställer sig mot Kanada och USA snarare. Och det är det jag ser också, just att Finland, de har en tuffare grupp. Det är Kanada, det är Tjeckien, det är Schweiz. Säg att Finland får en dålig placering i gruppen. Ja, det stinker en sån här obehaglig kvartsfinal mellan Sverige och Finland, tycker jag. Vilket känns jättejobbigt faktiskt. Måste jag säga.
Verkligen.
Ja, ska vi nämna fler spelare som är med i VM ifall man är intresserad? Är det intressant för folk att Nico Hischier har kommit till Schweiz? Nej.
Så bra är han inte längre.
Jag tänker bara, det är ändå stjärnglans från en eller fler lag. Det är många som vill spela i Tjeckien, tydligt, jämfört med VM och senaste åren.
Absolut. Ja. Och nu kan man skriva av Pasternak, så det var ju ganska skönt, tycker jag.
Precis.
ur svenska ögon sett är det ju ganska skönt att han inte kommer.
Nej, men precis.
Men sen har vi ju junioren i Finland. Nu har jag helt glömt bort vad han heter.
Konsta Helenius.
Ja.
Ja.
Där finns det någonting att kika på också.
Där också. Ja. Titta hon ut, verkligen.
För att jag tycker att visst att vi ändå så här, det är ändå kul att se spelare som Unge Sørum och så vidare. Men, men det här är ju en spelare som verkligen skiner trots att det är internationell nivå. Och kommer att vara riktigt, riktigt rolig att se på, för jag tror att han har liksom inget filter, han gör lite som han känner och gör det bra. Det är väl det som är. Han har lite, och det är det som jag saknar lite i de svenska spelarna, den här våga göra lite det extra. Jag tycker att han verkligen har det.
Ja, men jag tycker också, jag tycker att det är kul också när gallerkillarna kommer och är svinbra liksom. Vi ska avsluta med ett lag som kommer behöva spela jävligt mycket sarg ut, Marcus. På söndag. Klockan, vadå? Klockan 20:30 i Ostrava, tror jag det är. Så ska Sverige med det här laget möta Polen. Alltså, vad är rekordet i stora segrar i VM här för Sverige? Jag vet inte. Men herregud vad VM måste banta lag när man ser vilka jävla rövgäng som ska spela. Polen, Storbritannien och Kazakstan entrar. Norge stämplar in med Noah Sten från Mora IK i första line typ. Gode gud vad vi hade mått bra av en mindre VM-turnering, känner jag spontant. Vad kommer det bli i de här matcherna? Alltså det är ju så otroligt ointressant, Sverige-Polen. Alltså det blir 12-13-0 om Sverige bara vill.
Ja, men tyvärr är det ju lite så. Och det är synd. Och så sen, de har ju liksom ingenting att hämta. Det finns liksom inga wildcards eller livlinor som kan rädda dem heller riktigt. Att det är något lag NHL som åker ur och får någon världsstjärna. Det är liksom, ja, är det synd att det blir lite så. Och det är klart att samtidigt vill man ju typ att det ska vara lite, alltså fler lag som är med, för att det blir liksom en större turnering och det samlar fler nationer och så vidare. Ja. Givetvis är det kul, men samtidigt...
Men behövs det 8 lag i varje grupp?
Bra fråga. Men det är ju samtidigt, ja, vi måste ju ha någon VM-turnering som fler nationer kan vara intresserade av.
Säg att vi hade stannat vid 14, då hade vi kunnat ta bort Storbritannien och Polen i alla fall.
Ja.
Alltså... Det är så fruktansvärt svagt. Alltså Storbritannien, förlåt, men det är ett hån mot ishockeyn att den nationen överhuvudtaget ska delta. Liksom, med hela, alltså de hatar ju hockey i Storbritannien. Det är ju ingen som bryr sig om hockey. Det känns ju bara meningslöst, om du frågar mig.
Ja, precis. Ja, å andra sidan, det kan väl vara bra för framtiden att föda nya intressefrågor. Liksom. Det är väl det.
Absolut. Vi hörs igen när Polen har förlorat med Vad tror vi Polen lämnar för målskillnad? Alltså ska vi bara göra en spontan gissning? Det kan vara lite kul i den här podden också. Polen ska möta USA, Sverige, Tyskland, Frankrike, Lettland, Sverige och Kazakstan. Gör Polen 10 mål framåt tror du? Det tror inte jag på 8 matcher.
Mm. Ja. Ja, men om jag bettar emot då och säger att de gör mer än 10 mål så
de
kan
gör
vi se
mer än 10 mål. Ja. Skulle jag ha tagit dig på 1500 här. Ja. Ja, men vad släpper de in i snitt då? Alltså vad...
Ja, jag tror att det blir minst 5 i varje.
Kan de släppa in? De släpper in alltså ja,
eller, fem, kan det bli,
ja, de släpper in över 50 mål va? Är känns ja. De ska spela 7 matcher.
Ja. Jag tror att det blir över 8 mot de absolut bästa.
Ja, men känslan är att de kommer släppa in 50 mål på 7 matcher. Jag tror faktiskt ja. Polen, Marcus, de ska göra vad då?
De ska spela sarg ut, skulle jag.
Det ska de göra, för det är det enda de klarar av. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!